Vi ska läsa Ester kapitel 8. Så vi har redan gått igenom 7 kapitel av Esters bok i Bibeln. Och det är en djupt fascinerande bok som utmärker sig på många sätt. För det första är den namngiven efter en kvinna. I sällskap med Rut är det de enda böcker i Gamla testamentet som är uppkallade efter kvinnor. Och det är en bok som inte nämner Gud vid namn. Så vid en ytlig anblick så verkar den liksom sakna Guds närvaro. Men när vi på riktigt dyker ner i historien om Ester så står det utom tvivel att Gud är närvarande och djupt involverad i hela berättelsen. Han är med i varje liten detalj och varje ögonblick. Han är allestädes närvarande och han är allvetande. Han ombesörjer att allting sker i enlighet med hans goda syften. Så fastän han inte nämnts vid namn någonstans i boken, så är han bokens huvudperson. Berättelsen handlar om honom. Och vi ska dyka ner i texten, men först en kort återblick. Kungens man, den onde Haman, han gjorde till sin livsuppgift att förinta alla judar. Och i synnerhet då den icke-knäböjande Mordecai, Esters kusin. Men ja, med kungens goda minne så författade han ett påbud om att alla judar skulle utrotas. Och han sätter kungens sigill på breven. Och vad som hände sen läser vi i kapitel 3 och vers 13. Sedan sändes brev med kurirer ut till alla kungens provinser. Att man skulle utrota, döda och förgöra alla judar, unga och gamla, barn och kvinnor. Alla på en och samma dag. Nämligen den 13:e dagen i 12:e månaden. Månaden Adar. Och att deras egendom skulle tas som byte. Och detta leder ju såklart till sorg och bestörtning bland alla judar. Skulle deras tid vara ute. Men sedan vände Gud upp och ner på allting. Vi fick se hur den fula fisken Haman, han fastnade i sitt egna nät. Inför kungen blev han utpekad av Ester som den ränksmidare som han är. Och kungen lät sätta upp honom på den påle som Haman själv hade förberett för Mordecai. Så med Hamans död så la sig kungens vrede. Och det var där vi slutade sist. Vi ska läsa de 8 första verserna i Ester. Sidan 735 i kapitel 8. Samma dag gav kung Ahasveros till drottning Ester det hus som hade tillhört Haman, judarnas fiende. Och Mordecai fick tillträde hos kungen, för Ester hade berättat vad han betydde för henne. Kungen tog av sig signetringen som han hade tagit tillbaka från Haman och gav den till Mordecai. Och Ester satte Mordecai över Hamans hus. Ester talade på nytt till kungen. Hon föll ner för hans fötter och grät och bad att han skulle avvärja agatiten Hamans ondska och hindra den plan som han hade tänkt ut mot judarna. Kungen räckte ut guldspiran mot Ester och hon steg upp och stod inför kungen. Hon sa det, om kungen finner för gott och om jag funnit nåd inför honom och det är rimligt inför kungen och om jag är till behag för honom, låt då en skrivelse gå ut för att återkalla breven med den plan som agatiten Haman, Hammedatas son, skrev att förgöra judarna i kungens alla provinser. Hur skulle jag klara av att se den olycka som annars drabbar mitt folk? Ja, hur skulle jag klara av att se mina landsmän förgöras? Då sa kung Ahasveros till drottning Ester och till juden Mordecai. Hamas hus har jag gett Ester och själv har han hängts på en påle därför att han ville bära hand på judarna. Skriv nu ni i kungens namn en skrivelse om judarna så som ni finner lämpligt och förse den med kungens sigill. En skrivelse som är utfärdad i kungens namn och försedd med kungens sigill kan inte återkallas. I och med Hamans död så hade Ester och Mordecai vunnit en verklig seger. Deras stora fiende och motkämpe, han var bortraderad. Esters mod att gå till öppen konfrontation, det hade gett utdelning och deras liv var räddade. Dessutom hade de fått ta över Hamans egendom. Eftersom Haman var kungens mäktigaste man i ett stort rike och hade en förmögenhet på fickan, så var hans egendom antagligen oerhört värdefull, oerhört stor. Och kungen ansåg det vara det mest rättvisa att allting som Haman hade, han hade ägt skulle tillfalla Ester och Mordecai. Och i deras händer så skulle den här egendomen göra nytta. För det som Haman använde till att göra ont, det kunde Ester och Mordecai använda till att göra gott. Då blir egendomen mer värd hos Ester och Mordecai. Och kungen hade nu också blivit införstådd i Mordecais nära relation till Ester. Och som en konsekvens så upphöjer han honom till en kunglig status. Han får ta över signetringen som Haman hade haft tidigare. Han kan företräda kungen och sätta kungens sigill på pränt. Så Haman han har blivit avrättad. De har fått överta hans gåvor, hans ägor och till och med hans befogenheter och ställning inför kungen. Men trots all denna upprättelse så bär Ester på en djup börda i sitt hjärta. Hennes eget folk, judarna, de bär fortfarande en dödsdom över sig. Och Hamans påbud om att utrota alla judar, det hade ju gått ut till hela riket, till alla provinser. Och om ingenting gjordes så riskerade det judiska folket att bli utplånade. Därför vädjar Ester innerligt till kungen i vers 6. Hur skulle jag klara av att se den olycka som annars drabbar mitt folk? Hur skulle jag kunna klara av att se mina landsmän förgöras? Ester som drottning, hon ömmar för sitt folk och talade för dem med stort medlidande. Hennes ord, de är uppblandade med tårar. Hon ber och gråter om vartannat. Vi läste inte om några tårar när hon i kapitel 7 vädjade för sitt egna liv. Men nu när hon visste att hennes egna liv var utan fara så gråter hon för sitt folk. Och det är tårar av ömhet och medömkan. Det är de mest kristuslika tårarna. Ester bryr sig om sitt land som dör hellre än att se sitt folk gå under. Hon står inte ut med tanken på att hennes egna folk skulle förgöras. Utan hon tar varje tillfälle i akt till att skona folket. Och det är samma attityd som Kristus har till oss. I sin gränslösa kärlek kunde han inte låta oss gå under i vår synd och död. Han var fast besluten att rädda oss från döden. Även till det yttersta priset. I ett Getsemane trädgård så bad han och våndades inför den evige kungen. Han visste att det yttersta priset skulle behöva betalas. Att den evige kungen skulle rikta dödsdomen mot sin älskade son. Istället för mot folket. Endast så skulle vi kunna räddas från vår förintelse och död som annars är oss given. Men Jesus var villig att betala priset. Esters kärlek till sina landsmän är bara en liten antydan av Kristi kärlek till sitt folk. Till sina utvalda. Jag skulle också vilja vända blicken lite till Mordecai. Som vi ska se kanske har ännu tydligare likheter med Jesus. Mordecai han får ett mandat av kungen att skriva ett nytt påbud. Och han formulerar det som den rena motsatsen till det första påbudet från Haman. Vi ser det i vers 11. I breven författare av Mordecai då, stod att kungen tillät judarna i varje stad att samlas för att försvara sina liv och förgöra, döda och utplåna alla väpnade skaror i varje folk och provins som angrepp dem, även barn och kvinnor, och att ta deras egendom som byte. Det första påbudet lever kvar och kan inte dras tillbaka, men nu går ett nytt påbud ut i riket som helt och hållet utjämnar Hamans onda påbud. och kurirerna de sänds iväg i idfart till landets alla provinser. Och för Mordecai så slutade det ganska bra som vi läser från vers 15. Men Mordecai gick ut från kungen klädd i kunglig skrud av purpurrött och vitt tyg. Han bar en stor guldkrona och en mantel av vitt och purpurrött tyg. I staden Susa jublade man och var glad. För judarna var det ljus och glädje, fröjd och ära. I varje provins och i varje stad dit kungens befallning och förordning kom blev det glädje och jubel bland judarna. Och de höll fest och firade högtid. Många av folken i landet utgav sig för att vara judar eftersom fruktan för judarna hade kommit över dem. Så Mordecai började med att ta sig an den föräldralösa Ester som om hon vore hans dotter. Han fortsatte med att lojalt tjäna kungen och att trofast tjäna sin Gud. Han kände djup sorg och deltagande i sitt folks umbäranden. Han gav visa råd till Ester efter att hon blivit drottning. Han har rättfärdigt triumferat över sina fiender och befriat sitt folk. Han har blivit upphöjd av kungen till en position med stor heder och makt. Och till sist så har han klätts i kungakläder, i vitt och purpurrött och i en krona av guld. Och har inte vår Herre Jesus blivit upphöjd på samma sätt? Efter uppväckelsen från de döda har han upphöjts till den himmelska tronen på Guds högra sida. Han som är utstrålningen av Guds härlighet och hans väsens avbild som bär allt med sitt mäktiga ord. Åt honom har givits all makt i himlen och på jorden. Han är huvudet över alla härskare och makter. Han sitter på Guds faderns högra sida och han vädjar för oss. Tänk med vilken kärlek till oss som han har tagit sig dit genom döden på korset. Genom hans blod har vi fått komma nära Gud. Låt oss nu få fira nattvard tillsammans. Amen.